Har du känt dig otrygg i Stockholm, Marianne Sundholm?
Nej, det gör jag nog inte. Och det gör inte heller de människor jag intervjuar efter sprängdåd till exempel. För de känner att det är riktat till andra än dem. Så att vad man läser i smaskiga rubriker är en sak och vardagen är kanske en annan.
Det här är Nyhetspodden och idag ska vi diskutera ett tema som plågar vissa delar av Sverige, vissa städer speciellt i Sverige, det vill säga gängkriminalitet. Jag heter Johan Ekman och med mig idag har jag Marianne Sundholm som är Svenska Yles Norden-korrespondent. Det här problemet som Sverige tampas med, eller vissa svenska städer tampas med, så det är ju i sig inte ett helt nytt tema. Flera gånger under de senaste åren har det kommit upp varför Sverige sticker ut i jämförelse med andra nordiska länder. Men de senaste dagarna så hade den här frågan igen överskridit också internationella nyhetströsklar. Vad är det som aktualiserar det just nu?
Nu är det kanske särskilt läge i Stockholm och de uppmärksammade fallen som har, alltså skjutningarna som har skett under sommaren, och det allra värsta och mest allvarliga då en skjutning i början av augusti där en 12-årig flicka blev skjuten, och hon var inte alltså måltavla utan hon var utomstående. Och det är då det blir en stor diskussion när det börjar drabba folk som inte är inblandade i de här konflikterna utan är utomstående.
Det är sant, det har varit flera sådana fall under sommaren. Mycket tragiskt är det här ju som händer i Sverige och speciellt nu då de här fallen, det här fallet du nämnde. Men det här har ju också lett då till att det har blivit en större politisk fråga. Jag menar, högeroppositionen har nu också inlett ett slags offensiv mot regeringen här och anklagar regeringen för att inte göra tillräckligt, för att vara för slapp. Moderaterna till exempel, då Samlingspartiets systerparti i Sverige, så jag läste på deras hemsida att de skriver att gängen håller Sverige i ett järngrepp, och det är ju en ganska häftig bild, det vill säga att Sverige ska vara, att samhället ska vara gisslan på något vis här. Är det så här?
De har ju fallit tillbaka i samma retorik som de har haft inför valen också till exempel. Trygghet och kriminalitet har varit starka teman för Moderaterna och också för andra av de här högeroppositionspartierna. Det är ju klart, det är liksom en retorik de är vana vid, den här hårda retoriken om att man ska sätta brottslingar i fängelse. Sen gäller det ju att titta på saken med ett lite större perspektiv.
Vad menar du?
Ja, alltså
sätta det i proportion kanske.
Sätta det i proportion. När man tittar, det är inte så nu att skjutningarna i Sverige har ökat markant i år. De har ökat i Stockholm, men i landet överlag har de inte gjort det. Och till exempel i Malmö så har de fortsatt sjunka också i år, nu för, alltså i flera år i rad. Så det finns exempel på att det som har gjorts inom brottsbekämpningen de senaste åren har fungerat. Stockholm är då verkligen ett undantag i år.
Ja, det här är ju ett slags klassiskt tema som man ofta brukar också ta till politiskt. Det äggar upp folk, det äggar upp till debatt, tidningarna, medierna talar mycket om det här.
Det är ju verkligen alltså framförallt medias fokus kan man ju fundera på här, för att när man tittar på hur mycket uppmärksamhet de här skjutningarna får jämfört med andra fall av dödligt våld i Sverige eller till exempel i Finland, så är det ju nog alldeles ur proportion. Att om vi tittar på dödligt våld i Sverige så fanns det 111 fall i fjol. Det har legat ungefär strax över 100 fall i 5 år nu, alltså antal personer som dör till följd av dödligt våld i Sverige. I Finland var det i fjol 75 personer som dödades, dräptes eller mördades. Att när man ser på de här rubrikerna om skjutningar och sprängdåd så känns det ju verkligen som att det är det som dominerar, men så är det ju inte.
Det är sant. Det här är ju också ett på något vis tema som hur ska jag nu säga, det berör en ganska känslig nerv kanske också i Sverige, i våra nordiska samhällen. För att vi brukar ju i Norden ofta på något vis betona till exempel sociala strukturer och sociala problem och att det är därifrån ofta som kriminalitet kommer.
Ja.
Så där, och inte här liksom sett folk i fängelse. Diskursen är mindre betydande. Men nu är liksom folkhemmet Sverige, eller det bilden som man har av Sverige, så plågas ändå av kriminalitet.
Absolut, och nu är det ju därför det blir en så infekterad fråga att liksom experterna, kriminologerna, sociologerna ser att grunden till problemet ligger i alltså välfärdsproblem. Det ligger i skolan, det ligger i socialt utsatta områden, alltså i segregeringen som finns i Sverige. Det här är frågor som är jätteviktiga för regeringspartierna och som också är väldigt lätta för oppositionen att gå åt, att de inte har klarat av att hantera. Det som regeringspartierna ju sen påminner om är att det här var ett problem också när Moderaterna ledde landet och att det är de som har dragit ner till exempel på polisutbildningen, medan regeringen nu åtminstone försöker säga att de är igång med arbete för att rätta till det här om man inte ännu kanske ser så starka resultat.
Och det här är ju ofta så att man är van vid att partier till höger till exempel brukar betona straff och såna frågor. Men det är inte bara liksom det, utan det handlar också lite om vilket samhälle man lever i. Att till exempel i Storbritannien har de ju också haft mycket problem med gängkriminalitet, för att inte tala om USA. Och där har det ju blivit väldigt mycket fokus på hårdare straff till exempel. Men samtidigt så det är ändå ganska det är inte alls på något vis, det till och med skulle man kunna säga att det inte leder till att det minskar på kriminaliteten. Att det handlar också om värderingar på något vis, människosynen.
Ja, och det är ju det som det handlar om, diskussionen och debatten just nu handlar jättemycket om det här, för att man jämför med läget i Danmark. Rent konkret därför för att ett gäng som har kallats Dödspatrullen från Rinkeby blev dömda till livstidsfängelse för ett dubbelmord som ägde rum i Köpenhamn. Så de har dömts i dansk domstol och det handlar om en gängupprörelse mellan två svenska gäng. Nu handlar debatten här i Sverige väldigt mycket om att är lagarna i Danmark på något sätt strängare, är det de som gör att dels polisen lättare kommer åt de här kriminella i sina utredningar och att de faktiskt sen också får hårdare straff. Det talas om att Danmark inte har samma ungdomsrabatt och att de dessutom har då dubbla straff för brott som går att koppla till gängkriminalitet. Experterna här i Sverige är sen kanske mera inne på den linjen att det inte är hårdare straff som nu är lösningen om man faktiskt aldrig kommer så långt som en rättegång ens. Att det handlar om att man måste komma åt det här problemet i ett mycket tidigare skede.
Ja, det här själva begreppet ungdomsrabatt tycker jag är också intressant. Man skulle kanske till och med kunna säga, jag vet inte, för mig låter det nästan lite problematiskt på ett sätt också. Eller jag vet inte, men själva den här frågan, vi är ju vana vid det att unga människor, till exempel minderåriga, inte döms enligt samma straffskala som vuxna.
Det som han, jag talar med den här, han är ju lite kändiskriminolog, den här Miro Stami som också har varit polis och forskat i en kriminalitet länge. Och han sa att alltså någonstans måste man ju dra gränsen. Lägger man den vid 17 eller lägger man den vid 15 så kommer gängen att anpassa sig. Att det ser man i andra länder och det ser man också i Sverige, att de rekryterar allt yngre och yngre som sina springpojkar. Och är duktiga på att utnyttja vad lagstiftningen erbjuder och det där, eller vad lagstiftningen sätter för gränser. Jag läste att en av de här dömda i Köpenhamn hade fallit i gråt när domen kom, när han insåg att Danmark har en annan inställning till ungdomsrabatt. Det har också talats mycket om det, att det just är unga som dras in på grund av att de får lättare straff. Men jag menar, som sagt, att då kan de anpassa sig och ännu yngre kan utnyttjas istället.
Exakt, att liksom, man kan ju inte liksom sänka det här i all oändlighet.
Vi kan inte börja sätta 12-åringar i fängelse. Liksom.
Nej, för vi vill inte ta ett sånt samhälle kanske.
Nej.
Och det är ju det som den här debatten ju också handlar om. Därför är den så på något vis infekterad också stundvis, tror jag.
Verkligen, det handlar ju liksom om helt grundläggande värderingar och människosyn, som du säger. Att, till exempel det här att har det någon betydelse för en ung person om man får 10 års fängelse eller 20? Att vad är det som avskräcker från ett brott, och vad är det? Det talas mycket om att gängkriminaliteten just nu den är så väldigt oorganiserad, och att det bara blossar upp och det kanske inte finns någon plan överhuvudtaget bakom de här hämndaktionerna. Så då kanske, ja, hur avskräckande fungerar i så fall långa fängelsebrott, jag vet inte.
Exakt, sen samtidigt så är det ju nu då så att Sverige nog sticker ut här.
Mm.
Och då om vi börjar se på då, att vad är det som får Sverige att sticka ut? Nu igen, om vi tar då oppositionspartier som Sverigedemokraterna och Moderaterna som exempel, så de brukar ofta brukar de koppla ihop invandring med den här problematiken på något vis. Stämmer det här?
Det gör de ju gärna, och senast igår i TV4 när det var en debatt så talade Moderaternas talesperson om att utvisa folk som döms för brott och så vidare. Men kan vi börja utvisa folk som är födda i Sverige? Och är liksom, forskarna säger ofta att det handlar om unga män, framförallt unga män, ibland också tjejer, som ofta också är födda till föräldrar, eller har föräldrar som är födda utomlands. Men här handlar det ju om, här kommer man tillbaka till den här segregeringen och de här utsatta områdena, att det finns områden i Sverige där koncentrationen av problem är stora, och där kan man ju sen, jag menar, där kan man ju sen diskutera att vad ska man göra åt den saken, och då är vi tillbaka i den här samma skillnaden i syn på att ska vi börja i högre grad låsa in folk och straffa folk, eller ska vi gå åt problemen mera i grunden?
Ja, alltså är det först och främst att är det samhällets ansvar i grunden, eller är det individens ansvar i grunden? Givetvis är det båda, men vart lägger man liksom betoningen? Och om man då ser på, och varför just Sverige kanske är intressant, är det att Sverige är en nordisk välfärdsstat som är känd för att vara en välfärdsstat. Men samtidigt så vet vi ju också, statistiken visar ju också att ojämlikheten har ökat. En orsak som brukar anges är ju faktiskt också då invandringen här. Att den ekonomiska ojämlikheten har ökat. Finns här något samband? Är det så att välfärdsstaten inte riktigt är anpassad till den värld vi lever i idag ändå fullt ut?
Det som ju är en väldigt känslig fråga för Sverige är hur skolorna fungerar, och mängden unga som går ut grundskolan utan att få gymnasiebehörighet till exempel, har vissa år varit över 15%, att det är en stor andel ungdomar som inte har någonstans att gå efter grundskolan. Och det här är problem som är dominerande bland sådana som har föräldrar som är födda utomlands och har problem med svenska språket till och med.
Exakt, så skolan är i fokus här. Överlag förstås, det här är ett väldigt komplext problem. Vi liksom det här är ju ett ytskrap, det som vi nu går igenom här och det här. Men samtidigt, jag funderar att när du har följt med den här debatten, hur sådana konstruktiva förslag har man kommit med? Du sa att vissa saker redan har gjorts också, men finns det något du skulle vilja lyfta fram?
Det finns ju långa listor på åtgärder som de tar till, och det har också gjorts en hel del. Man ökar på polisutbildningen, man diskuterar kameraövervakning i större del. Man har ju haft insatser där man har beslagtagit vapen och narkotika och så vidare. Men det är ju ett klart större problem än så, och det blir ju lätt så att fokus ligger på de här rent konkreta, hur många har spärrats in, hur många vapen har beslagtagits och så vidare. Men den där långsiktiga utvecklingen, det som händer i skolorna och det som händer på ungdomsgårdarna och arbete med förebyggande insatser, så är ju svårare att rapportera om och svårare att mäta, eftersom det handlar om så långa perioder av arbete.
Vi har idag i Nyhetspodden diskuterat ett mycket komplext, svårt ämne, det vill säga kriminalitet och gängkriminaliteten i Sverige. Individuella orsaker versus samhälleliga orsaker. Vem ser ansvaret? Vad gör de politiska partierna? Jag heter Johan Ekman och med mig idag har jag haft Marianne Sundholm, Svenska Yles Norden-korrespondent. Tack till alla er som lyssnat. Nyhetspodden återkommer igen imorgon med ett nytt intressant tema. Tack.